السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا سنسكب إن شاء الله تعالى أت börja här i den här fina moskén med att undervisa en ny bok, inshallah ta'ala. Den här boken är skriven utav författaren Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, som ni förut har hört talas om flera gånger säkert, och bland annat den samma författare utav boken som jag går igenom i Bredäng. Eftersom det är första lektionen så är det som en vana man brukar ha när man undervisar böcker, man pratar lite om vem författaren var. Vilket jag även gjorde under lektionen i Bredäng. Författaren hette Abu Abdillah Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di och föddes för ungefär 130 år sedan, år 1307 Hijri, i staden Unayza i mellersta Saudiarabien. Hans mamma dog när han bara var 4 år gammal. Och hans pappa dog också när han var 7 år gammal. Trots det så underlättar Allah subhanahu wa ta'ala för honom att kunna få en rättfärdig uppväxt. Vilket är svårt om man inte har mamma och pappa. Särskilt på den tiden på 1800-talet i mitten av Saudiarabien. Det kan inte ha varit lätt att kunna få en bra uppväxt på den tiden. Men Allah subhanahu wa ta'ala underlättade för honom att kunna få det. Man märkte väldigt snabbt att han var en väldigt intelligent person som kunde memorera snabbt. När han bara var 11-12 år gammal så lyckades han memorera hela Koranen. Och började studera mycket därefter. Han studerade hos de lärda som levde i hans lokala stad. Och studerade hos dem under en lång tid. Men redan som 23-åring så började han undervisa. Han var känd för sin goda akhlaq. Att han hade väldigt bra uppförande. Och att han var väldigt ödmjuk och pratade med alla personer på deras nivå. Det här är någonting som är viktigt att när vi läser om ulema och de lärda, så studerar man inte bara om hur mycket kunskap de hade, utan man ser att de även var de som praktiserade sin kunskap och försökte implementera den i deras dagliga liv. Sheikhen var känd för att han hade väldigt mycket vikt på Ibn al-Qayyim och Ibn Taymiyyahs böcker, vilket man ser i hans böcker, att man ser att han tar mycket från dem och är påverkad utav dem. Han har skrivit väldigt många böcker. Den kändaste boken är den som ni har gått igenom flera gånger ifrån med Broder Abdulwadud, Tafsir Sa'di, hans tafsir som har tryckts som mest i 8 stora volymer och är en väldigt otrolig bok inom tafsir. Den här boken som vi idag kommer att undervisa och kommer att vara en undervisningsserie under hela sommaren i Shara Ta'ala i den här moskén har ett långt namn som kan vara lite komplicerat. Den heter Ar-Riyad al-Nadira wa al-Hadaiq an-Nayyirah al-Zahira fi al-Aqa'id wal-Funun al-Mutanawwi'a al-Fakhira. Om man skulle kunna översätta det här namnet så kan det vara lite komplicerat, som en bok som heter Vackra trädgårdar och blommiga upplysta gårdar som handlar om troslära och varierande högstående ämnen. Det kan verka lite konstigt att man kallar sin bok för en trädgård. Varför ha en bok med en trädgård att göra? Eller en gård att göra? Det är inte något konstigt, utan det är någonting som är vanligt bland de lärda. Att de brukade kalla sina böcker för trädgårdar. En av de kändaste böckerna som ni kanske känner till, som har skrivits i den muslimska umma, heter Riyad al-Salihin. De rättfärdigas trädgårdar. Varför kallas böcker med de här namnen för? Profeten sallallahu alaihi wa sallam har jämfört den kunskapen han har kommit med, kunskapen om islam, med att det är som en trädgård. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Idha marartum bi rawdati min riyad al-janna farta'u." Att om ni går förbi ett av paradisets trädgårdar så stanna upp. Stanna upp. Vad var det han menade med det? Är att när några sitter och undervisar kunskap så ska man stanna upp och lyssna på deras föreläsning. Och han jämförde kunskapen med trädgårdar. För att trädgårdar är någonting som man förknippar med någonting ljuvligt och någonting fint. Man går dit och man kan plocka olika frukter, och olika bär och olika saker. Det är det som finns i trädgårdar. Någonting som man förknippar med någonting bra. Så är det också med kunskapen om islam. Som man märker att när man studerar islam och lär sig om olika islamiska ämnen, så är det någonting man känner en riktig njutning utav. Man njuter utav att lära sig den här kunskapen. Det är inte så när man ska sitta och trycka in multiplikationstabellen och olika matematiska formlar och såna grejer. Man tycker det är jobbigt, man pressar sig själv. Islam, det är tvärtom. Man njuter utav den kunskapen och man känner en smak för det. Och därför kan man se att de som studerar islamisk kunskap kan lägga ner otroligt mycket tid på den här kunskapen. Det är inte det här att hur mycket det jag ska studera i skolan? Ja, du måste läsa det här från sidan den till sidan den. Och så kan du hoppa över de här sidan. Då hoppar man över direkt. Det är inte så. Utan här så försöker man läsa allting från början till slut istället. För att man njuter av att studera den här kunskapen. Därför brukade vissa av Salaf, när de beskrev hur kunskapen var att studera, så sa de: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدوا علينا بالسيوف. Att om kungarna och kungarnas barn, kungarna på den tiden, det var de som hade det bästa av alla än tills idag. Kungar, de har det materiellt sett bäst. Och även deras barn har det kanske till och med bättre. De har inte mycket att oroa sig av. De bara lever på deras föräldrars rikedomar. Om de skulle veta hur bra vi har det, vi som studerar kunskap, islamisk kunskap och lär oss, så skulle de attackera oss med svärd. För de skulle försöka dra åt sig den här stora välsignelsen som det finns av att studera islamisk kunskap. Vad handlar då den här boken om, som han beskrev? Den här boken består utav 42 stycken kapitel som handlar om dygderna av olika saker i islam. Vi kommer prata idag om den islamiska trosläran. När vi studerar den islamiska trosläran så brukar vi ofta studera att vi ska tro på det här, det här, det här. Vi ska tro på Allahs namn och attribut på det här sättet, på domedagen på det här sättet, helvetet, paradiset. Men här handlar det om vilka effekter trosläran ska ha på oss. Det kommer handla om bönen, men inte hur man ber, utan effekterna som bönen har på oss. Sen kommer vi prata i nästa lektion om zakat, välgörenhet, almosa, att fasta, att göra hajj, att vara rättvis, att tala sanning, att ha gott uppförande och så vidare och så vidare. Olika ämnen. Men vi kommer inte att prata om själva ämnet i sig, utan vilken effekt det får på oss som individer och vilket effekt det får på samhället i dess helhet. Den här boken är ganska lång och jag ska försöka sammanfatta kapitlerna genom att nämna de viktigaste delarna som de handlar om. Sheikhen börjar boken med att nämna salatu wassalam, profeten sallallahu alaihi wasallam, och säger att det här är några nyttiga och bra uttalanden och artiklar som handlar om viktiga delar om religionens grunder, dens beteenden och uppförande. Det finns även kapitler som handlar om andra nyttiga och viktiga ämnen i islam. Det första kapitlet som Sheikhen tar upp är det som handlar om den muslimska trosläran, den islamiska trosläran. Vad vi muslimer ska tro på och hur det ska påverka oss. Sheikhen börjar med att nämna versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Säg, vi tror på Allah och det som uppenbarades för oss, och det som uppenbarades för Ibrahim och Ismail och Ishaq och Jakob och deras avkomma, och det som gavs till Musa och Isa, och det som gavs till de profeterna som kom innan dem. Vi skiljer inte på några utav profeterna och vi underkastar oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen säger han att i många verser i Koranen så förklaras just det här, vad al-iman är, vad tro är och vad den muslimska trosläran bör vara. Den muslimska trosläran handlar först och främst om hur vi ska tro på Allah subhanahu wa ta'ala, våran Herre, våran skapare. Sättet vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala, eftersom inte vi i detta liv med våra sinnen som vi nu har kan se honom eller uppfatta honom med våra sinnen, så tror vi på Allah subhanahu wa ta'ala och vi får kunskap om honom genom hans vackra namn och hans höga attribut. Det är sättet för oss att kunna få kunskap om honom. Och det som det omfattar också våran troslära är att tro på domedagen och allt det som har berättats i Koranen och sunnan om vad som kommer att ske på domedagen. Och hur människor hålls till ansvar och belönas och straffas på denna dag. Våran troslära förklarar också för oss om sändebuden. De sändebuden som har kommit innan oss, som kallade till Allah subhanahu wa ta'alas väg. Vad som hände för dem, vad de fick genomgå och hur de var som personer och hur vi ska kunna låta oss vägledas av deras vägledning. Vår troslära förklarar också för oss om de nedsända böckerna, om att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat böcker till dessa profeter. Och vad de här böckerna handlar om och vad vi kan dra nytta av från dessa böcker och hur vi kan låta oss vägledas av dem. Vad har då den här trosläran om Allah subhanahu wa ta'ala, om domedagen, om profeterna, om ödet? Vad har det då för effekter på oss? Hur ska den här trosläran påverka oss som individer? Sheikhen säger att den korrekta trosläran fyller hjärtat med lugn och ro, övertygelse och ljus, vägledning samt dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala och att man vänder sig till honom i alla situationer. Den korrekta trosläran gör så att man ständigt vänder sig till Allah. Man känner sig trygg i sin vetskap om honom och ett lugn att åminnas honom. När man är omringad av svårigheter så blir tron som ett starkt fort och därigenom känner hjärtat lugn och ro. Det här är någonting man känner. En person som inte har en stark troslära så kan inte hjärtat känna lugn. Man kan försöka hålla sig upptagen med olika saker. Man kan känna lycka vid vissa enstaka korta händelser som man är med om. Men det här lugnet som man får av den islamiska trosläran kan man inte få någon annanstans ifrån. Och den som har levt de båda liven, antingen som icke-muslim och sen som muslim, eller levt de båda liven antingen som icke-praktiserande och praktiserande, kan bevittna om det här. Och vilken skillnad det är. Och hur man i svåra situationer, trängda situationer, när man annars skulle, hjärtat skulle dunka, måste vara rädd och skraj, så känner man sig helt lugn. För man vet att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa en och stödja en och ta en ut från den här svåra situationen. Det där kan man inte känna om man inte har tro. Jag tar ett exempel på det. När Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen i surat Ali Imran, han säger: "Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah." Allah subhanahu wa ta'ala berättar i Koranen om historien om Uhud. Ni känner till Uhud-slaget. Uhud-slaget när mushrikun, politeisterna, hade samlat ihop 3000 soldater för att attackera Medina. Muslimerna hade endast 1000 soldater. De samlades vid Uhudberget, ett stort berg som ligger utanför Medina. Och det var en stor strid som skedde mellan dem och många muslimer dödades. Så muslimerna var tvungna att retirera därifrån. Efter det här så kommer muslimerna tillbaka. Och mushrikun, politisterna, rider därifrån. En bit utanför Medina. När de är där borta så beslutar de sig för att göra en motattack. Att nu ska vi återigen komma tillbaka och vi ska knäcka muslimerna. Tänk er, de är 3000 mot 1000. Muslimerna har redan lidit underlag. Ungefär 70 stycken har dödats. Många har sårats. Och det är en väldigt svår situation. Så kommer en person till profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahabas sa: Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sannoliken så har människorna samlats ihop för mot er. Återigen ska de komma med motattack. Så frukta dem, var rädda för dem. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala då om profeten sallallahu alaihi wa sallam och hans sahabas? Fazadahum imana. De fick ännu starkare tro. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah subhanahu wa ta'ala är tillräcklig för oss och det är han som kommer att ge oss seger. I det här tillfället så sände Allah subhanahu wa ta'ala fruktan i hjärtat hos mushrikun och de flydde därifrån och drog därifrån. Men tänk er själv situationen. Tänk er själv här. Man skulle veta att det skulle vara ett gäng personer som är välbeväpnade som skulle vara ute efter den. Och skulle vilja klippa en. Tänk er 3000 personer som är emot den och ska attackera. Och redan ens egna som är runt omkring en har blivit skadade. Har man inte tro och en stark troslära så skulle man direkt bli skakig. Men på grund utav den tron som fanns i deras hjärtan så steg bara deras iman och de sa hasbunallah wa ni'mal wakil. Och de gick därifrån med Allah subhanahu wa ta'alas välsignelse utan att de blev drabbade utan någonting svårt och de följde Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. En annan sak som den sanna och korrekta trosläran leder till är att det leder personen till ära och styrka och mod i tal och handling. I Sverige så har vi tyvärr som muslimer, eller alla människor generellt, fått en uppväxt som är påverkad av feminism och liknande. Att en man ska vara som en man och en kvinna ska vara som en kvinna. Det ska inte vara så stor skillnad. Att vara manlig är någonting som inte är prisvärt här. Utan nu ska man till och med, det ska vara hen. Allting ska vara, det ska vara, man ska vara lite 50-50 mellan de båda. Men i islam är det någonting väldigt prisvärt. Att man ska ha ära. Och man ska ha styrka och mod. Och det är någonting man får genom korrekt troslära. Att man ska våga stå för sanningen. Och våga säga rätt ord vid rätt tillfälle. Även när det är svårt för en. Och våga stå upp för sin sak. Att vara modig. Och ärofylld muslim är någonting man får genom att ha korrekt troslära. För när en tjänare är övertygad om att Allah subhanahu wa ta'ala är den som gynnar och kan se till att man kan bli skadad. Den som ger och den som håller tillbaka. Och den som låter vissa människor äras och vissa människor förnedras. Och att hela skapelsen är i behov av honom. Och skapelsen kan varken gynna en eller skada en så länge Allah subhanahu wa ta'ala inte har föreskrivit det för en. Om man har den här trosövertygelsen fast i sitt hjärta, då kommer man få mod. Och man kommer få ära som person. Och våga stå upp för sin sak. Man blir inte rädd för vad människor kommer säga om en. Man blir inte rädd om folk börjar prata illa om en. Man blir inte rädd att folk skulle kunna skada en fysiskt och så vidare. För mod är ingen kroppslig handling. Mod är någonting som har grunden i sitt hjärta. Sen kan det visa sig på personens kroppsliga handlingar. Men grunden är någonting som ligger i personens hjärta. Och att man inte känner sig rädd för vad olika människor skulle kunna skada en med. Tänk att profeten sallallahu alaihi wa sallam när han pratar med sin unga kusin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, han kanske var 12, 13, 14, 15 år. En ung pojke. Men trots det så undervisar profeten sallallahu alaihi wa sallam honom med att säga att när du frågar någon så fråga Allah. När du söker hjälp så sök hjälp hos Allah. Och vet om att om hela skapelsen skulle samlas för att skada dig så skulle de aldrig kunna skada dig. Förutom Allah subhanahu wa ta'ala föreskrivit det för dig. Om hela skapelsen skulle samlas för att skada dig. Så skulle de aldrig kunna skada dig. Förutom Allah subhanahu wa ta'ala hade föreskrivit det för dig. Tänk er hela skapelsen. Hur många människor är det som lever här idag? Över 7 miljarder människor på jorden. För att inte prata om alla djur utöver det. Alla jinner utöver det. Om alla de skulle samlas för att fylla skada. Skulle de aldrig kunna skada en. Om inte Allah subhanahu wa ta'ala ville det. Om alla skulle samlas för att försöka gynna med någonting som de aldrig kunde göra det, förutom Allah subhanahu wa ta'ala skulle vilja det för dem. Man känner inte fruktan för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Man frigör sig själv från att vara en slav och tjänare till skapelsen, och man fäster sitt hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala. I vår tid så har folk till stor del blivit förslavade till skapelsen, till det materiella. Man springer efter det som är materiellt hela tiden. Man vill hela tiden ha någonting från denna dunja och kunna få mer utav det. Men islam frikopplar människan från det materiella. Det är inte fel att ha det materiella i sina händer. Att kunna ha på sig fina kläder eller bo i en fin lägenhet. Men det ska inte gå in i ens hjärta. Och det ska inte bli ett mål i ens liv. Islam frigör en från det här. Att fästa sitt hjärta vid det materiella. Så man blir som en ständig slav till det materiella. Sheikhen säger även att bland den korrekta trons fördelar är att det skänker en tröst vid svårigheter och underlättar hårda situationer. Man vet att allting som har skett den har föreskrivits för den. Man kan se skillnaden på den personen som har sann tro. Hur man tar emot att svårigheter sker, att en släkting har dött, eller någon som håller väldigt kär har dött, eller man själv har fått gå igenom någonting väldigt svårt i livet, en svår sjukdom eller liknande. Har man sann tro så kan man ta emot de här svårigheterna, de här prövningarna på ett helt annat sätt. Man vet att det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala föreskrivit för en. Det är ett test för en. Och man ska, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att se hur man ska agera i den här situationen. Situationen har skett. Man kan inte ändra det. Att en person har dött, man kan inte återuppliva en död person. Man har fått en svår sjukdom. Visst, man kan söka botemedel, men att den i första hand har kommit till en, det är inte någonting. Man kan inte spola tillbaka sitt liv. Man kan inte trycka på reverse-knapp i sitt liv. Det som har hänt. Men det är upp till en själv nu att se hur man ska hantera den här situationen. Hur man ska göra det bästa utav situationen. Genom att ha sann tro, sann iman, sann aqida, så kommer man att hantera situationen på bästa möjliga sätt. Och bland den korrekta trons många nyttor är att det stärker ens vilja att göra goda handlingar. Det kan man känna av. Ju mer kunskap man får om Allah subhanahu wa ta'ala, och vem han är, vem våran herre är, vem våran skapare är, den som försörjer oss är, hans namn och attribut, hans handlingar. Ju mer kunskap man får om det, desto mer goda handlingar vill man göra. Om man läser om paradiset, vad som väntar för de troende i paradiset. Om man läser om helvetet, vad som väntar i helvetet. Om man läser om domedag, att man kommer stå där inför Allah subhanahu wa ta'ala. Vad som händer i graven, vad som händer vid döden, hur profeterna var, om ödet och så vidare, så stärker det ens vilja att göra goda handlingar. Och det ökar att man får barmhärtighet och medlidande för skapelsen. Man ser att folk är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Folk har det svårt. Man vill kunna hjälpa dem. Det stärker ens vilja att ta hand om andra människor. Och det här är någonting som ökar, som blir starkare och starkare genom ens tro till Allah subhanahu wa ta'ala. Den korrekta trosläran hindrar även en människa från att göra onda handlingar. När man vill göra någon ond handling, man vill göra en synd, om man återkallar sin tro som finns i ens hjärta på Allah subhanahu wa ta'ala och vet att han just nu bevakar vad man gör, ser vad man gör. När man vill sträcka ut sin hand för att göra den där förbjudna saken, så görs det att man går tillbaka, håller sig borta från den grejen och alla de olika synderna som man kan hamna i. För att när man har en korrekt troslära, och ju starkare den finns i ens hjärta, desto mer kommer man hålla sig borta från dåliga handlingar. Bland den rätta trons fördelar är att den uppmanar människan till att ha rättvisa i alla transaktioner man är med om, och man ger lika rättigheter till olika personer. Det hindrar människor från att förtrycka andra, vare sig det är inom blodspillan eller egendom, eller ära, eller någon form av rättigheter. Man kan se många personer här i Sverige ta väldigt, eller folk världen över, ta väldigt lätt på att förtrycka andra människor. Vi ser världen över hur mycket krig det sker, hur mycket människor som dödas, förtrycks, skadas. Men genom att man har en korrekt troslära, och man vet att man kommer att hållas till ansvar för den här handlingen. Det första man kommer att dömas med på domedagen, av de handlingar som handlar människor sinsemellan, är om blodspillan. Man vet att även fast man skulle kunna göra sig av och döda en person, utan att någon skulle någonsin upptäcka det, eller skada en annan person, misshandla den eller något liknande, utan att någon skulle kunna upptäcka det, så vet man att man kommer att hållas till ansvar för den här handlingen. Och det är den här saken som är ett riktigt hinder för att göra onda handlingar och för att förtrycka andra människor. Som sagt, idag så är det många, många människor som misshandlar andra som kommer iväg med det. Man sätter på sig en rånarluva eller man täcker sig, man slår någon, andra personen är påverkad utan någonting, jag glömmer bort allting. Domaren kommer aldrig kunna döma en i domstol. Men den största domaren, Allah subhanahu wa ta'ala, glömmer inte det som har skett. Det kommer hålla inte ansvar för det här. Och när man har den här övertygelsen i sitt hjärta, då förhindras man från att göra dessa onda handlingar och att vara orättvis mot andra. Sheikhen fortsätter kapitlet med att säga att den korrekta omfattande tron innefattar att man underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala och vänder sig åter till honom i alla situationer. Och det här är i sin tur leder till att man korrigerar sina själar. Man tyglar sin själ. Det enda som egentligen kan korrigera människans själ är den korrekta trosläran och det som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ett väldigt fint uttalande av vissa av de lärda. När de pratar om människan. Människan består inte bara av det materiella, utav kroppen. Den består även utav en själ. När människan dör, kroppen finns kvar på samma sätt. Men det är någonting som lämnar kroppen, som får den att inte längre leva. Och det är själen. Människan består inte bara av det kroppsliga, utan består även av en själ. Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att våra kroppar ursprungligen är skapade från lera, från jord. Första människan är skapad utav det. Och därför är det som korrigerar våra kroppar, som ger näring till våra kroppar, är det som kommer upp från jorden, det som har växt upp från jorden, eller det som äter de djur som äter det som har kommit upp från jorden. Vad är det vi livnär oss på? Vi livnär oss på grödor och frukt och grönsaker. Och vi livnär oss på kött, djur som äter från de här grönsakerna. Från det naturella eller det som äter från det naturella. Det är det som ger näring till våra kroppar. När Allah subhanahu wa ta'ala berättar om själen, så säger han: "Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi." Då frågar dig om själen. Säg att själen är från min herres beordring. Själen kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Själen är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat med sin beordring. Så vad är det som korrigerar själen? Vi sa att kroppen korrigeras genom näring. Men själen är i behov utav näring också. Och den får näring genom det som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är den korrekta trosläran. Och kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och kunskap om det han har beordrat oss att ha kunskap om. Den här religionen renar hjärtat och själen och leder till ett gott beteende. Den här religionen är en religion baserad på visdom, eller fitra, människans rena tillstånd och det är intellektets religion. Den här religionen gör människan fri från mångudadyrkan och ateism och från depraverat beteende. Den här religionen innefattar allting som är nyttigt och förbjuder allting som är skadligt. Det här är Allah subhanahu wa ta'alas nedsända religion, profeterna och sändebudernas religion, de stora lärda och imamernas religion. Den sanna troende är den som njuter av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i hopp om hans belöning och samtidigt kan åtnjuta sin del av det världsliga. Det här är sann lycka. Sann lycka finner man i dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Samtidigt som vi som troende inte lever något munkliv, inget klosterliv. Då man kan få ta del av det världsliga också. Och det är inget problem. Men sann lycka finner vi i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, vår Herre. Den troende är ödmjuk inför sanningen och han följer sanningen var den än kommer. Han ger råd till Allah subhanahu wa ta'ala tjänare. Den som är förnekare, som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala, är istället högmodig och tar inte emot sanningen när den kommer till honom. Jag kommer ihåg, jag tittade på en ateist, en arabisk ateist som håller på att kalla till ateism på arabiska. Och han pratade om att ni muslimer, ni brukar säga att ateister är högmodiga. Vad är det för fel på att vara högmodig? Det är bra att vara högmodig. Så sitter han och prisar att man ska vara högmodig. Det vill säga att man ser ner på andra och så vidare. Det här är inte någonting som vi muslimer har. Utan vi muslimer är ödmjuka inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och ödmjuka inför andra människor. Att ta emot sanningen från vem den än kommer ifrån. Man är inte, har inte det här firauniska beteendet. Att man är högmodig och ser ner på andra människor. Och kastar ifrån sig sanningen när den kommer till en. När man har den korrekta trosläran så renar man som sagt sitt hjärta. Man renar sitt hjärta från bedrägeri till andra. Från hatiskhet och att se ner på andra som sagt. Den troende är ärlig när man pratar och god i sitt beteende. Den goda trosläran, den korrekta trosläran gör en människa mjuk och lugn och tålmodig och barmhärtig och stadfast. Och man ödmjuka sig endast inför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller underkasta sig endast Allah. Det här är några utav de vackra nyttorna som man får utav att man tror på den korrekta trosläran. Och det här är den absolut viktigaste delen utav islam. Att man korrigerar sin troslära. För som ni ser att när man korrigerar sin troslära så kommer resten utav ens handlingar att flyta på därefter. Kommer att korrigeras. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det är en del av kroppen. Om den korrigeras så korrigeras resten av kroppen. Om den förstörs så förstörs resten av kroppen. Sannoliken så är det hjärtat. Och hjärtat korrigeras genom vad? Genom trosläran. Andra kapitlet som författaren tar upp handlar om bönens nyttor. Som är den andra pelaren i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit för denna nation att man ska be 5 stycken böner under dag och natt. Och att man utöver det så har Allah subhanahu wa ta'ala uppmanat till och rekommenderat att man ska be andra böner. Sheikhen nämnde olika nyttor som det finns med att man ber sina dels 5 vardagliga obligatoriska böner. Och även de andra bönerna därifrån. Han nämner att bland de nyttorna som det finns med att man håller fast vid bönen. Är att det är den största formen av dyrkan en person kan göra. Som leder till underkastelse och ödmjukan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Samt att det fyller hjärtat med tro på Allah och att man upphöjer honom. Bönen är grunden till hjärtats lycka. Och går inte att fylla, det går inte att fylla hjärtat med lycka förutom man håller fast vid bönen. Bönen är den största formen av näring för hjärtat som man vattnat trons träd med. Bönen befäster tron och ökar den. Och bönen leder till att man gör mer goda handlingar och håller sig borta från det som är ont. Återigen så har bönen en otrolig effekt på människan, vilket vi alla känner till. Särskilt om man har levt ett liv där man inte bad förut och där man senare börjar be. Bönen har en otrolig effekt på människan. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَاقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Och etablera bönen. Sannoliken så hindrar bönen från osedliga handlingar och synder. Och åminnelsen av Allah subhanahu wa ta'ala är större än allting. Bland bönens nyttor är att det är bland de största formerna utav hjälp för tjänaren att uträtta sina religiösa och världsliga angelägenheter. Bönen hjälper till väldigt många andra handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sök hjälp ifrån sök hjälp ifrån bönen, sök hjälp med tålamod och sök hjälp med bönen. Det vill säga att bönen ger människan hjälp. Man lär sig från bönen. Bönen hjälper framförallt människan med de religiösa nyttorna som man är i behov av. Så när tjänaren håller fast vid bönen och slår vakt om den, så stärks ens vilja att göra andra goda handlingar. Man vill utöver bönen göra annat gott. Man vill ge almosa, man vill fasta, man vill hålla fast vid andra goda handlingar. Och det här är någonting som vi alla kan bevittna. Att man ser att när en person håller fast vid bönen, så underlättas det för den att göra en rad andra goda handlingar. Den som håller fast vid bönen och verkligen slår fast vid den kommer att göra väldigt många andra goda handlingar, och man kommer känna att det underlättas för en som person. Och bönen hjälper även en människa med ens världsliga behov. Det underlättar ens svårigheter och tröstar den från sorg. Och Allah subhanahu wa ta'ala belönar den som håller fast vid bönen att kunna utföra andra angelägenheter som man har. Alla saker som man vill genomföra i sitt liv kan endast genomföras med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Kan någon dela? Kan du dela med? Alla de angelägenheter som man vill göra i sitt liv kan endast genomföras med Allah subhanahu wa ta'alas vilja och hans hjälp. Allah subhanahu wa ta'ala, genom att människan håller fast vid bönen, så belönar han den i det här världsliga livet genom att de här sakerna underlättas. Och han belönar den i det kommande livet med paradiset. Och bland bönens många andra nyttor är att den som fullbordar den och kompletterar den, så kommer man att bli framgångsrik och lycklig, framförallt på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith som är berättad utav Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är sahih, att det första som tjänaren kommer att hållas till ansvar för på domedagen är bönen. Om man har kompletterat bönen, så kommer han att vara framgångsrik lycklig. Det första saken vi kommer frågas om när vi står där inför Allah subhanahu wa ta'ala är om våran bön. Hur bönen var. Inte bara om man bad, utan hur man bad den. Om man kompletterade den, då får man då den här enorma belöningen, vilket är att man kommer vara framgångsrik med de resterande handlingarna. Sheikhen säger att i samband med det här, att bönen har fem nyttor, och var och en av dem är bättre än detta världsliga liv och allting som finns där i. Bönen fullbordar tjänarens islam. Utan bönen så kan man inte fullborda sin islam. Eftersom det är den största pelaren av de handlingar man kan göra. Genom att man ber så blir man av med sina synder. Allah subhanahu wa ta'ala rensar tjänaren från en synder. Och man ökar samtidigt i goda handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala höjer den som gör det i nivåer hos honom. Man kommer närmare och närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är den fjärde, det vill säga att varje gång man ber så kommer man ett steg närmare Allah subhanahu wa ta'ala som är himlarna och jordens herre. Och det femte är att tron som man har, den stiger i hjärtat. Varje gång man ber så ökar ens tro. Utöver det så har Allah subhanahu wa ta'ala föreskrivit att man ber bönen i församling. För männen. Det vill säga att man ber sina fem dagliga böner. Och fredagsbönen och idbönen i församling. Här i Sverige är det självklart svårt att kunna hålla fast vid bönen. Alla ens fem dagliga böner. Men så fort man kan, om man bor i närheten av en moské, så ska man försöka gå dit och be sina böner i moskén. När muslimerna ber bönerna i moskén så leder det till att man tävlar med varandra i godhet. Man piggas upp av att göra goda handlingar. Och man lär sig saker genom att man är i moskén från varandra. Och man kan lära ut andra. Antingen så har man lite kunskap. Så drar man nytta av andra muslimer som kommer till moskén och ber. Om man skulle göra någonting fel med sin bön till exempel eller liknande. Eller så har man mer kunskap än andra och då kan man lära ut dem. Så bönen har otroligt många nyttor när man ber den i församling. Det leder också till att muslimerna kommer närmare varandra och kärleken dem sinsemellan stiger. Den sista saken som författaren tar upp är att bönen är väldigt hälsosam. Den är bra för människans hälsa. Och det här kan manifesteras på två olika sätt. Dels att bönen leder till att man tvagar sig. Man tvättar sig för att kunna be. Man gör ghusl till exempel. Man gör wudu. Så man renar sig själv. Och man gör olika handlingar. Eller olika rörelser. Man går ner i ruku. Man går ner i sujud. Man lyfter sig upp. Går upp och ner och så vidare. Det här är bra för hälsan att man rör på sig. Vissa personer kan gå en väldigt lång tid om de inte gymnastiserar eller liknande. Där man inte rör kroppen. Men genom bönen så håller man igång kroppen. Han säger att den andra nyttan, hälsonyttan som finns med bönen är att det påverkar människans hjärta och själ. Man känner ett lugn när man ber. Och känner lycka. Och den som har varit hos läkare vet hur viktigt det psykologiska och mentala är för den sjuke. Om en person känner sig stressad och man är irriterad och man måste vara med om olika saker och så vidare. Så det här kommer påverka resten av personens hälsa. Stress är jätteskadligt för människan. Bönen får människan att känna lugn och ro och slappna av. Så bönen har en otrolig hälsoeffekt på oss. Som muslimer. Och det här är någonting vi ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala för. Så bönen har religiösa, sociala och kroppsliga nyttor. Som är otroligt många. Så många att man inte ens kan räkna dem. Det här var kortfattat om dagens lektion som handlar om två första kapitlerna. Om dels nyttorna med den islamiska trosläran. Och dels nyttorna med våran bön. Vi avslutar för dagen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.